Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Det är dags för NHL-podd igen. Avsnitt nummer 151. Det var ett tag som vi spelade in, för det drog ut på tiden den här andra rundan. Många Game 7s blev det. Det blev två stycken helt enkelt. Så var natten till idag när vi spelade in. Och Per Bjurman. Det blev en lång intro igen, men hur är läget?
Ja, vilket uselt intro.
Inte värdigt en sån här fin Stanley Cup-runda vi just har fått bevittna.
Men verkligen, du får lov att börja skriva intron om du ska göra dem. Eller om jag ska ta över, hallå,
det är nästan
hallå,
så att,
hallå.
Alltså, du har gjort det ett fåtal gånger, en handfull gånger skulle jag säga, i den här poddens historia. Och alla gånger har du nog överträffat mina absolut bästa intron, om jag nu har några.
Jag tror att du får så att du säger hallå, 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 och sen tar jag över.
Exakt. Ja, jag... Det är liksom, det är ingen känsla överhuvudtaget, utan jag bara babblar på om det är helt ogrundligt.
Ja, det är helt bara ostyrigt.
Ja, det håller helt enkelt. Vi måste ändra. 151, första podden så kommer fram till det faktiskt.
Så ja. Du hade inte fått in en sån här ingress i tidningen?
Nej, precis. Den här ingressen är ungefär 1000 tecken lång. Normal ingress är väl en tredjedel ungefär.
Okej, ja. Låt mig då säga så här. Hej, det här är NHL-podden med Jonathan Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, just nu i Washington.
Ja.
Vi ska nu spela in avsnitt nummer 151 i NHL-podden mitt under det gloriösa, underbara Stanley Cup-slutspelet som nu har nått fram ända till konferensfinalerna. Och de ska vi prata om, men först ska vi ta lite annat. Ja. Och jag är som sagt i Washington, kan jag ju då berätta. Och här är det, igår var det soligt, varmt, underbart. Oj. Idag vräker regnet ner från en grå, dyster himmel och det känns ju inte så lite symboliskt.
Nej, det är domedagen, eller det är någon slags, vad säger man? Nej, men det är verkligen dagen efter.
Ja. Å andra sidan var det just någon som sa att det här är första dagen sedan november som det känns normalt och vanligt igen i Washington. The Capitals åkte ur.
Ja, just det. Det har hänt lite annat däremellan kan man säga. På alla möjliga plan.
Ja, det var också någon som sa att det här är Alex Ovechkin är förmodligen the only Russian in Washington right now without any influence.
Ja. Oj, oj.
Ja, men som vi sa, vi ska verkligen fördjupa oss i slutspelet, det som har hänt och det som ska hända. Men vi ska börja med lite andra saker som har hänt.
Ja, precis.
På ett traditionellt sätt. Och det som framförallt har hänt är ju att din gamla kompis Big Ben Bishop har fått sina, ja, Kings har tradat rättigheterna till honom till Dallas Stars. Och där kommer han ju med all säkerhet då och signa ett nytt kontrakt.
Det gör han förmodligen. Han har ju till och med en historia faktiskt i Dallas sen tidigare, Ben Bishop. För innan han började på college så hade han några säsonger när han spelade i Texas Tornado i någon random juniorliga.
Ja, Texas Tornado är ett av världens bästa band genom tiderna, bara så du vet.
Ja, det ser
du. Dog Sam.
Ja, ja. Okej.
Okay. Du kan gå sen och lyssna på Texas Tornadoes, tycker jag.
Ja, det får jag slå på Spotify här direkt efteråt.
Ja.
Ja. Ja, men ja, det var, alltså, det har ju varit en ongoing story det här, alltså rykten om Ben Bishop till Dallas under minst ett års tid.
Ja, att, precis. Det började redan förra året. Alla har vetat att Dallas vill ha honom.
Ja, och det är liksom, nu slutar det med att de tradar till sig hans rättigheter bara för att ynka fjärde
val. Han fick åka över hela kontinenten för att till slut hamna mitt på kontinenten.
Ja, exakt. Han fick hamna från öst till väst och nu till slut då mitt i Texas igen. Eller ja. Och förra året då var det snack om att det skulle vara Julius Honka och ett första val och sånt där i utbyte. Nu gick den säsongen emellan och Bishop har kanske inte riktigt stärkt sitt tradevärde under den säsongen och fick ju lämna Tampa som behöll honom just på grund av att tacka nej till feta erbjudanden, dels från Dallas och inte minst från Calgary, för att man skulle gå för Stanley Cup med säsongen. Det slutade med att man missar slutspelet. Bishop har en svag säsong och hamnar till slut som backup till Quick i Los Angeles Kings. Så det blev inte alls som någon hade tänkt sig.
Nej.
Men till slut som vi hade tänkt oss, va, så kommer med all sannolikhet Bishop att skriva på till slut då för Dallas.
Ja, och då är stora frågan, är det sista pusselbiten för Dallas det här? Den här säsongen har varit ett misslyckande på så många sätt för att ja, de missar slutspel. Men det handlade ju med väldigt mycket om skador, men också om deras jobbiga målvaktssituation med finländska duon Niemi och Lehtonen, som inte alls har levt upp till hype, eller hype har det inte varit, men inte levt upp till Jim Nils förväntningar och inte till sina vårdliga kontrakt.
Nej, precis. Det dyraste målvaktsparet i ligan. Och inte blir det ju billigare nu, för båda har fortfarande kontrakt. Så de måste ju antingen lyckas trada bort, det har de inte gjort hittills. Alltså lyckats bli av med något av de där kontrakten. Eller köpa ut helt enkelt, Antiniemi till exempel.
Jo, det är klart de kommer få köpa ut någon. Ja. Det är ingen som vill ha de där kontrakten.
Nej, det är hopplöst. Men samtidigt vill jag säga så här, sista pusselbiten. Det är klart att jag ser nog Bishop definitivt som en uppgradering mot de här två. Även om det har påpekats nu, här när den här traden är genomförts, att statsen mellan Bishop och Lehtonen är faktiskt inte så vitt skilda. Den stora skillnaden är egentligen att Bishop är betydligt bättre på low danger scoring chances, där Kyle Lehtonen har någon märklig förmåga att släppa in mål som inte ska gå.
Det där tycker jag är en konstig stat, måste jag säga. Eller low scoring, men vad som är low och high scoring, det känns som väldigt subjektiv och godtycklig stat. Det är någon som sitter och avgör vad som är farligt och vad som inte är.
Ja, exakt. Det där kan man inte riktigt matematiskt otvivelaktigt bedöma vad som är vad egentligen. Ja, ja.
Jag har haft här de senaste dagarna lite debatt med vår vän Tobias Pettersson om det där. Han hävdar att om det är någon gång statsen verkligen har betydelse, så är det när man tittar på målvakter. Och jag säger tvärtom. Jag tycker de siffrorna bevisar att de är jämna, möjligen. Eller möjligen, det är ju det de siffrorna över lång period visar, de väl framförallt vem som är jämnast, eller hur?
Ja. Men, som Tampa fan,
jag vill ju hellre ha en målvakt som är bäst när det verkligen gäller, liksom, och gör de verkligt avgörande räddningarna i avgörande lägen och höjer sig i de stora ögonblicken. Det är det viktiga, i alla fall i slutspel.
Ja. Ja, alltså i Tampas fall med Bishop, så måste jag säga att han har varit otroligt bra i de slutspel han har stått och tagit dem långt. Och det märks när han har varit borta, måste jag säga.
Ja, men det som är problemet är att han är ofta borta.
Det är det som är problemet. Han har varit skadad i princip alla tre gånger. Det var första gången åkte de ut med 0-4 mot Montreal när han var borta. De torska finalen när han blev skadad mot Chicago. Och sen så var han borta i konferensfinalen mot Pittsburgh förra året, där efter att ha varit grym i de två första rundorna dessförinnan. Och så kom Vasilevski in och var visserligen bra, men ett hack under Bishop.
Ja, och det där är ju ingen till, för då är man ju skadebenägen, och han är ju en lång räka liksom,
som, han är för lång för sitt eget bästa, höll jag på att säga.
Ja, det känns som att han går sönder väldigt lätt, och de ljumskarna och sånt pajar easily.
Exakt, det är knäleder och ljumskar och så vidare som inte riktigt håller ihop för ett starterjobb en hel säsong.
Det är lite chansning.
Ja, faktiskt. Och han är ju 86, så han är över 30 nu. Och det kommer förmodligen bli ett ganska saftigt kontrakt här. Så att, helt säkert är det inte. Men jag förstår ju varför Dallas gör det, naturligtvis.
Ja, det är ju så att de måste göra. Och alternativen är ju inte så jättemånga.
Nej, inte som i den kaliben. Liksom,
som är tillgängliga liksom.
Nej. Men samtidigt vill jag säga, du sa, är det sista pusselbiten? Och det är klart, det här är ju en move som de var tvungna att göra, som jag tror ändå kommer förbättra dem, åtminstone kommande säsong. Men jag vill också, som jag tycker har blivit lite sopat under mattan här, med tanke på att det är uppenbara målvaktsproblemen, men Jim Neal måste ju verkligen ta tag i backsidan också. För att det gjorde han inte förra sommaren. Han lät Demers och Goligoski gå. Han tar bara in Dan Hamjus på ålderns höst. Och han tradar lättvindigt bort Jordy Benn här till Montreal. Lite onödigt, tycker jag. Så att det där måste också kompletteras. För blir det samma backsida nästa år, vilket naturligtvis inte kommer bli. Men ingen tydlig förstärkning där. Då tror jag inte att Bishop kommer kunna rädda Dallas till gamla nivåer de var uppe på 2015-2014 ungefär. Det tror jag inte.
Johnny och du och jag försvann ju här också. De har ju knappt några backar längre.
Nej, det är precis. Det är de här. Det är Honka och som måste ta kliv, och de här
Honka tror jag kommer att bli Jag älskar Honka bara för att han heter så.
Ja, det är ju ett otroligt bra namn.
Ja, så jag tror att han kommer att bli superstar. Julius Honka.
Ja, ja. Ja, vi, av en helt märklig anledning så tror jag att jag lite grann kommer att komma in på honom senare på mig faktiskt.
Ja.
Mm, du ser.
Men, det var ju högst oväntat.
Ja.
Som vi ska prata Stanley Cup.
Precis, men det är faktiskt en koppling där. Mm. Men jag vill säga, när vi ändå är inne på lite korta nyheter som har hänt sen senast, så det var ju Rob Blake som tradade bort då, hans första move kan man säga. Rättigheterna till Dallas för Ben Bishop från Kings. Och Kings har även, han har också signat nu Tanner Pearson på ett kontrakt. Så han har kommit igång lite grann här. Han har en hel del att städa upp efter sin företrädare.
Det har han verkligen.
Ja, han har skrivit faktiskt kontraktet med Tanner Pearson är väl en replika av Jakob Silfverbergs kontrakt. 3,75 miljoner för 4 år.
Mm.
Ganska rimligt ändå, vill jag påstå. Men sen måste vi ta det här också. Apropå, vi har varit inne på ryssar i Washington, men en ryss som kommer till NHL kommande säsong. Mycket spännande. Till Vegas Golden Knights vinner dragkampen om Vadim Shipachov.
Ja. En rysk sensation.
Ja, alltså precis. Det här är en kille som...
Du tror han är en ny Panarin?
Ja, men det är ju jämförbart på det viset att det är en kille som har dominerat i KHL nu under en lång, lång tid. Lite annorlunda på det viset att Shipachov är ju faktiskt 30 bast. Så det är ju ingen purunge det här, utan det är en kille som har varit dominant i superlaget SK Sankt Petersburg under lång tid. Men inte kommit över till henne, utan hållit sig kvar i bland alla rubler i Ryssland. Vart en liten prestigemarkör för KHL att behålla. Men nu tackar han alltså ja till ett lägre bud än man hade av Sankt Petersburg för att gå till Vegas. Han blir ju enormt mycket stålar där också, 4,5 miljoner i cap hit för 2 säsonger. Men det sägs att han erbjuds 5 miljoner av Sankt Petersburg i årslön. Men det är ju spännande, han kallas ju för The Russian Crosby, för han har ju nummer 87 han också.
Ja.
Och lite liknande i spelstilen, alltså framförallt en ruggig playmaker, men också med ett hyfsat skott som ju vann poängligan i VM förra året och är fortsatt riktigt bra den här säsongen i det här VM:et då som pågår. Då. Så vann han, hans poängmässigt bästa säsong kom han från i KHL också med 76 poäng på 50 matcher.
Nu ska vi se om jag får en syl i väder här.
Ja, det ser jag bara.
Rätt för det.
Ja.
Det roliga och intressanta är väl att det är just Vegas då som ja. Faktiskt skaffar sig lite relevans på en gång med det här.
Ja, men det vill jag påstå. Alltså, för det man ändå har känt lite grann inför att de ska få välja sitt lag i en expansion draft är att i och med att alla lag kan verkligen skydda sina bästa spelare så är det ju svårt att få in den här riktiga första kedjeklassen liksom.
Och så vidare, ingen vill bli av med ett kontrakt.
Nej, precis. Exakt. Det är ju den vägen de kan gå annars. Men om de vill få in star quality direkt. Men nu, Shipachov är ju... Det känns ju på förhand. Det är klart att det är ett litet osäkert kort med tanke på att han aldrig spelat i NHL tidigare. Men det känns ju som en legitim första center. Att han har potential att ta den rollen direkt.
Ja, han kanske kan få sällskap av Ovechkin.
Nej, men alltså, han kanske kan få sällskap.
Nej, men
alltså, vi pratar...
Kovalchuk.
Vi pratar Radulov, sitter också, har ju också...
Ja, det är någon till ryss som alla är ute efter.
Det är ju Dadonov.
Dadonov, så heter han. Det har också varit diskussion om Vegas direkt.
Ja, precis. Det är ju exakt. Han är också, han har ju varit i NHL tidigare i Florida. Utan att slå sig in på allvar där. Han kanske hade kunnat försökt mer och faktiskt blivit en bra spelare i NHL. Men valde att gå tillbaka till Ryssland och tjäna pengar och verkligen få ett genombrott hemma i Sankt Petersburg.
Ja.
Men han kommer förmodligen sticka till. Han har uttalat, det har uttalats från hans läger att han har som ambition att skriva på för NHL. Och mycket naturligt att han skulle följa med Shipachov till Vegas.
Ja, låt mig säga, jag vet ingenting om dem som personer. Men det här med, vi säger Kovalchuk, Ovechkin, Radulov i Las Vegas. Jag håller andan, om vi säger så.
Jag förstår vad du syftar på.
Ja.
Utan
ja.
Att dra för stora slutsatser här.
Det
gick inte så bra för Radulov i Nashville till exempel. En annan underhållande stad.
Nej, men han har ju blivit vuxen och visar en annan ansvarstag. Men just Vegas har en förmåga att inte vara så nyttig för dem med som tycker saker är kul.
Nej, precis.
Say no more. Say no more. Jag vet som sagt ingenting om de här två. Man ska inte vara fördomsfull och påstå att alla ryssar är på samma sätt. Så dumma i huvudet är vi inte här.
Nej, men det är klart. Men det blir intressant överhuvudtaget hur det ska gå för med Las Vegas. Det är därför det har varit sån oro kring att starta ett lag där i alla möjliga sporter. För att vi vet ju inte hur spelarna och hur det kommer vara för bortalagen att resa dit också.
Nej, framförallt så kommer de väl att ha ett bra, som de säger, hemmafacit. Ja. Det är bortalagen som kommer att vara ovana vid att vara i Las Vegas.
Ja, för
som i Hangover i filmen.
Ja, exakt. Precis så. Det finns stor risk för det. Och alltså, i de mindre ligor som de haft lag i, så har de historiskt sett haft ett väldigt, väldigt bra hemmafacit. Så den tendensen är ju korrekt alltså.
Ja. Det där ska vi återkomma om, Jonta. Nu ska vi... Jonte är du. Jag har umgått så mycket med en som kallas Jonta.
Ja, men jag vill, innan vi går in på Stanley Cup så vill jag bara... Ja, men vi måste nämna att Jason Botterill har blivit general manager.
Just det.
För Buffalo. Det blev bara någon minut innan vi satte igång den här podden.
För hur skulle lyssnarna annars överleva
om inte vi kommenterade det? Om vi inte kommenterar detta, hur skulle denna podd fortlöpa? Vad skulle reaktionerna bli? Vilket ramaskri. Nej, men...
Som Botterill, med rötter i Pittsburgh Penguins.
Ja, precis. Han har ju varit där under en ansenlig period, ett decennium ungefär, som assisterande general manager och ansvarig för AHL-laget Wilkes-Barre, eller Barry, eller hur man nu...
Nej, Wilkes-Barre.
Det är Wilkes-Barre, ja. Scranton där, som ju är ett otroligt stabilt AHL-lag som bara spottar fram nu spelare till Pittsburgh på senare år.
Jag skulle just säga det. Det är ju en merit att ha varit den som har skött om det laget. För det är ju de därifrån Penguins hämtar dem som har hjälpt dem till senaste Stanley Cup-titeln här. Det får man lov att säga.
Både tränare och spelare.
Ja, utan Rust och Sherry och
Gensel.
Och de förra året så hade jag... Gensel kom i år, men förra året... Så hade det inte blivit någon Stanley Cup. De var ju otroligt viktiga pusselbitar. Och formade liksom i Pittsburgh tänk och strategi.
Och detta trots att de ju har varit topplag under så lång tid så att de aldrig fått drafta högt på det viset. Utan de har hittat fynd ganska långt ner i draften. Och så har de fått gå igenom Wilkes-Barre och blivit riktigt bra.
Så det borde de som bryr sig om Buffalo vara väldigt glada över.
Ja. Och faktum är att de höll liv i sin slutspelssvite och Wilkes-Barre även den här säsongen, trots att de har fått släppa mängder av sina toppspelare till den stora klubben. Så att de gör något, han har gjort något väldigt bra där, Jason. Bara 40 bast faktiskt. De var inne på Buffalo att de skulle ta in en ung, spännande, lovande general manager och ge honom chansen. Och Botterill kommer nu till Buffalo där han faktiskt har spelat några NHL-matcher som spelare i början av 2012 också. Så han är lite bekant med organisationen.
10 år yngre än jag förstår inte sånt här. Jag vill att alla ledare och sånt ska vara äldre än jag.
Ja, nu är det alltså, han är 10, ja, precis, det är nu snackar vi.
Han är 10 bara. Wow.
Nej, nu lämnar vi det här och så går vi in på det verkligt stora i detta avsnitt naturligtvis.
Ja. Stanley Cup-slutspelet har nått halvväg, så det är lite konstigt. Det känns som de har krigat sig upp för Mount Everest redan, men de har ett ännu högre Mount Everest kvar framför sig. De fyra lag som står upp fortfarande.
Ja.
Det är dags för konferensfinaler. Vi avslutar som sagt andra omgången här i natt. Och vi börjar som vi brukar, va? Med östra konferensen.
Vi är ju konservativa när det kommer till ordning och reda, så att...
Ja, och där har vi fått fram paret Pittsburgh Penguins och Ottawa Senators. Och tamme fan, tänk att jag skulle ändra mig. Jag sa ju när det var några veckor kvar av grundserien att jag trodde Ottawa skulle ta sig till konferensfinal. Minns du det?
Jag minns det oerhört väl, för att det var ju ett bold statement som man säger.
Sen har jag ändrat mig liksom, och sagt att det så kommer inte att bli. Hur kan man vara så dum när det händer?
Ja, men du har tänkt med hjärnan så att säga. För det är rent logiskt så är ju inte Ottawa tillräckligt bra. Men det är ju den här känslan som... Ja,
det var som fan.
Det var bra, det var starkt. Nej, men alltså, lite grann med Ottawa som varit inne på. Jag tippade ju till och med ska jag inte säga. Nu, jag har ju varit ganska fel ute i det här slutspelet överlag. Men jag tippade i alla fall att de skulle slå Rangers. Trots att jag trodde att de skulle vara sämre spelmässigt i serien. Det var vi inne på i den previewen inför runda två. Men det är ju någonting med årets åtta, va? Och som du varit inne, som du framförallt underströk då i februari någon gång, att den här Guy Boucher, första året effekten liksom.
Ja. Ja, nu ska jag försöka använda hjärnan igen här då.
Okej. Okay.
Den här serien mot Rangers var ju dock väldigt underlig. Jag tippade ju att Rangers skulle vinna den med 4-2.
Ja.
Istället vann då Ottawa med 4-2. Och ja. Det konstiga är ju att det är svårt att egentligen veta exakt vad som hände. Den vanliga analysen nu är att Rangers sköt sig själva i foten, framförallt genom att tappa ledningar uppe i Ottawa två gånger om på slutet när Ottawa tagit ut Morrison,
ja.
Och kommit tillbaka i slutet, framförallt en gång när de gjorde två mål, ja. På så, och nej, hur säger man? Man säger inte
ja, eller Pacho, eller något sånt där. Ja. Pacho. Ja. Ja, det är inte vår starka sida.
Och det hände två gånger om, och det är deras egen bild också, vi slarvar bort det här. Men det är ju samtidigt så att Ottawa genom hela slutspelet nu, även mot Boston, har ju vunnit på det sättet flera gånger. De har ju varit enormt bra på att vinna tajta matcher och komma igen på det sättet. Och det är ingen tillfällighet. De är ju jävligt, jävligt bra på det, helt enkelt.
Ja, man har ju, det går ju onekligen att skönja ett mönster här när det händer så upprepade tillfällen. Okej, om det hände en eller två gånger, men nu har det hänt så otroligt många gånger. Och just att de vinner, nu bröt sina sviter lite grann i och med att de gjorde ett mål i öppen kassa här i Game 6. Men i praktiken en undanmålseger det också. En oerhört förmåga att dra längsta strået i de här tajta matcherna och komma tillbaka från underläge och sen verkligen göra det där sista matchavgörande målet.
Ja, och Rangers får ju, visst, det går ju att se det som att man ska inte tappa ledningen. Men jag tycker nästan ännu större problem var ju hur de uppträdde i första halvan av sista matcherna på Madison Square Garden i förrgår. För då var de ju bedrövliga när det var som viktigast, årets viktigaste match. Då spelade de, ja, det tog dem en halv match och få upp rätt sorts desperation. Det var ink, medan Ottawa gjorde sin bästa match på Garden då.
Ja, tveklöst.
Ottawa. Låt oss säga vad det handlar om. Det handlar om Erik Karlsson.
Ja, vi har inte ens nämnt honom än. Och det är ju helt ofrånkomligt. För det, han är ju Ottawa. Han är ju... Ja, ska man plocka ut en Conn Smythe-ledande spelare efter två runder så tror jag nästan alla, oavsett nationalitet, skulle säga att Erik Karlsson är den som sticker verkligen, som onekligen sticker ut i det här slutspelet, om man bara får välja en person.
Ja, de här matcherna man såg nu, så Rangers mötte ett lag de få gånger han inte var inne på isen och ett helt annat när han var det. Och det var han ju nästan för det mesta. Vad spelade han? Sista åtta minuterna i förrgår så spelade han 6,5, tror jag.
Ja, orimligt mycket.
Men han har ju också varit snuskigt bra. Ja. Det är ju inte klokt bra. Alltså, vi vet att Erik Karlsson är en världsback och bäst just nu i den här generationen, men några av showerna under det här slutspelet har ju faktiskt tagit andan nu.
Ja, och det som enstaka prestationer hit och dit är ju extremt imponerande. Men jag är imponerad över, och som verkligen har utvecklats år efter år, som han har fått lite för mycket skit för tidigare. Men nu tycker jag att han är, alltså man kan verkligen kalla Erik Karlsson för komplett.
Ja.
Alltså han är otroligt bra i egen zon. Och på att avväga när han ska... han är faktiskt bra i det fysiska spelet, han är bra framför kassen, han är bra på avvägen när det ska dumpas iväg puckar, när han ska föra ut den själv på att täcka skott och allt, men han har täckt ju flera skott i grundserien.
Ja, just det där värderingen av han är ju extremt hockeysmart liksom, ja. Ser man ju när man följer honom. Han gör rätt saker och han gör oväntade saker samtidigt. Han gör liksom, lurar ju folk hela tiden.
Ja, precis, exakt. Och han är så otrolig, alltså det finns nästan ingen annan spelare som är så skicklig på att, ja men så, alltså med ögonen på pucken, som man tycker att han egentligen inte ska ha koll runt omkring sig, att ändå veta exakt var alla spelare befinner sig. Han är som att han har en radar som ingen annan har, som läser alla håll och kanter. Och han vet exakt när han kan stanna upp, när han kan vara kylig med pucken, eller när det helt enkelt bara den enda utvägen är att skicka ut den liksom, och då gör han det. Så att, nej, och det är... All statistik tyder ju på liksom hur otroligt överlägsen han är i det här laget. Alltså hur brutalt värdefull och stor skillnad det är när han är på isen och när han inte är på isen. Det är ju som du säger, det är ett helt annat lag.
Och igen då, han gör det med en fot. Han kan inte gå på sin ena fot. Han haltar, han haltar innan han tar av sig skridskorna liksom.
Ja, du kanske såg det in person där till och med i katakomberna. Ja.
Det är ju absurt. Men det är också så, vilket de säger, påpekar i Ottawa om och om igen, att han är ju så team first. Liksom. Samtidigt som han är den här soloartisten så är han en extremt bra ledare för dem, en extremt lojal lagspelare. Ja. Det är ju helt omöjligt att få Karn att säga något, något liksom lyriskt om sig själv och sina insatser, sin speltid och sina passningar. Han bara skämtar bort det och pratar istället om lagen.
Ja, exakt. Så är det ju konstant. När han pratar med dig och när han pratar med tv och så vidare så är det ju... jag har nästan aldrig hört honom säga någonting om sig själv överhuvudtaget nästan.
Nej, det går nästan inte för att säga, nej, jag kan bättre säga.
Ja, det är på sin höjd om man ska säga något om sig själv. Så är det. Han borde ju spela bättre liksom.
Ja, nu när man pratar om de här passningarna så ja, jag kan inte göra mål längre så jag får försöka slå passningar och hoppas att de andra löser det.
Ja, det är, återigen får hoppas att de andra löser sig naturligtvis. För Erik, han är inte mycket att ha. Man vet ju själv.
Men nu ska de upp mot Pittsburgh Penguins då. Och ja, vi har ju sagt hela tiden att den som vinner serien Pittsburgh-Washington, de går till final och vinner alltihopa. Och jag tror ju fortfarande då att... Ja, jag har egentligen inte börjat tippa det här, men... det känns som Pittsburgh blir svåra att stoppa här. När de har tagit sig förbi Washington nu. De är ju väldigt annorlunda mot i fjol faktiskt. Men vad som är en konstant är ju deras jädra förmåga och det här uttrycket hitta sätt att vinna. Men de gör ju det. De vet hur man... spelar i playoff.
Ja, precis. Jag måste säga det. Jag tippade ju inför serien att det skulle bli Game 7. Och att till slut nu att Washington skulle vinna den och döda sitt spöke.
Det var ju jag dumt. Sa ju 4-3 till Pittsburgh. Så jag
ja, du hade ju helt rätt. Helt rätt, ja. Och väldigt logiskt med tanke på historien. Det är alltså sjunde gången under Ovechkin-eran som man förlorar en Game 7.
Ja, jag har sett allihopa live.
Det är så pass.
Ja. Ja, jag har faktiskt gjort det. Och det har varit lika jävla dystert varenda gång. Fast jag tror att den här sved ännu mer. För det var lite annorlunda känsla den här gången. Alltså, tidigare när man nått Game 7 så har det liksom alltid varit att de har tappat ledningen i serier och börjat spela dåligt och liksom darra på manschetten. Mm. Nu var det ju tvärtom. Nu har de kommit tillbaka från 3-1 underläge och spelade med liksom en helt annan pondus och ett annat självförtroende i de två matcherna de vann då för att komma in i serien igen.
Ja, en riktig statement det, borta mot Pittsburgh där med 5-0-ledning. Ja, liksom.
Så det fanns ett mer hopp och glädje än ångest och oro inför matchen igår.
Ja.
Och det har jag aldrig upplevt förut. Och de sa ju själva att vi har en annan attityd nu, vi spelar för, vi känner att vi har ingenting att förlora, vi bara kör. Men det vart ju inte så. När det plötsligt fanns någonting att förlora igen, då vart det som vanligt. Då vart det väldigt krampartat och spänt. I alla fall efter en inledning när de körde sig något helt otroligt. Men när de inte fick utdelning då vart det som vanligt.
Ja, precis. Alltså, det var lite annorlunda på det viset jag håller med. Men jag håller med om din analys där. Så framförallt i tredje perioden. De hade ju inte en enda registrerad målchans, tror jag.
Nej, men då spelade ju också Pittsburgh. Ja, de var ju själva inne på det. Det var deras bästa period i hela slutspelet som de gjorde då.
Ja.
Det är ju konstigt med Pittsburgh då, eller hur? Du var ju varit inne på det och det är ju väldigt sant att de har blivit ett renodlat kontringslag i den här serien. Medan de förra året, med i princip samma manskap, dikterade allting i matcherna.
Precis, då vann de skotten i 17 av 24 matcher och blev kända för att ligga på byte efter byte. De malde ner motståndarna. För de orkade inte liksom, till exempel Tampa eller Rangers eller Sharks för den delen. Eller Washington naturligtvis som de mötte förra året. Nej, men det var ju samma visa hela tiden. Att först kom Crosby in, sen kom Malkin in och sen kom HBK in. Och sen kom till och med Matt Cullen och de här in. Så man orkade, alltså de liksom, de kom i våg efter våg. Och det var de, till slut så var det de som hade spelövertaget totalt. Och man fick slå ifrån sig och så blev det Pittsburghs seger liksom. Men i år har de ju, jag tror de bara vunnit skotten i en enda match i slutspelet. Och de torskade dem i alla 7 matcher mot Pittsburgh. Där det var utklassningssiffror i den statistiken i Washingtons favör. Utan det är verkligen så att de har ju Och delvis lite på grund naturligtvis av Letang-skada för backsidan.
Jag skulle just säga det. Det här är ju en väldig anpassning till att han är borta. För de har ingen back som driver spelet längre.
Nej, precis. Och de har ingen riktig... Alltså nu har ju Dumoulin fått kliva fram som en slags första back. Men trots det så ligger han bara på typ 22-23 minuter per match. Utan de får ju fördela istiden och liksom sprida ut på de få backar de har som inte är... Som inte heller för den skulle är några superbackar. Liksom. Det är ju en ganska... I så här långt in i slutspelet mot med ett tunn backuppsättning trots allt.
Ja, det är det.
Och det märktes i den här scenen också. För att de, inte bara att de anpassar stilen, utan man märker att de har inte riktigt förmågan att göra de här uppåkningarna eller att hitta första pass liksom, utan att blinka. Utan det är ju, de har ju fått vara tvungna att rensa liksom, och ge ifrån sig pucken medvetet. Och sen så är det, sen är det ju så att de har en sån oerhörd kvalitet framåt. Sen när det väl motståndaren gör något misstag eller överila sig eller pincha för hårt, då har de ju så många spelare i var och varannan serie som sticker iväg och som verkligen, framförallt i början av den här serien vill jag säga, och även naturligtvis i den här Game 7, så blev de ju extremt straffade i Washington i omställningarna, när de överila sig och gick framåt för hårt mot ett Pittsburgh som spelar på det här viset. Och samma sak med Columbus vill jag säga i den serien, det var ju omställningar som, och kanske powerplay då, som
ja, det är just det där med alltså deras förmåga att utnyttja motståndarnas misstag. Ja. Är ju mördande.
Ja, det var ju
däremot samma mål måste man väl däremot nästan allra viktigast genom hela slutspelet och i synnerhet i den här serien är ju att Marc-André Fleury plötsligt sitt unga jag igen fast i någon slags förstorad jätteversion. Jag tror aldrig han har varit så här bra.
I klatschversionen. Det har ju inte varit hans melodi tidigare heller. Nej, han har ju varit otroligt bra.
Ja, om Erik är Ottawas Conn Smythe-kandidat så är ju Fleury definitivt Pittsburghs.
Ja, och det är de ju inte sena med att erkänna själva. Alltså. Även om Malkin leder poängligan och så har ju Sullivan varit ute gång på gång och sagt att det är Fleury som har...
Ja, hade inte han varit så här bra i de första matcherna mot Pittsburgh, då hade de ju åkt ur. Ja. För att Washington snackar om att föra matcherna och ligga på och skjuta och skapa chanser, och han har bara med ett leende på läpparna fixat det här.
Ja, exakt.
Alltså. Liksom, han gjorde några räddningar och man såg hur han låg genom masken. Ja. Enormt självförtroende bara.
Ja, precis. Han är inne i zonen. Han räddar till och med klubbskaftet på Ovechkin till exempel. Så, och håller kvar ett så att det blir fortfarande 1-0, att inte liksom Washington får det där viktiga målet de verkligen behövde. Men nej, han är... Ja, det är så oväntat också, för det är liksom, det var ju en så stor markering förra säsongen att Murray tog över första spaden, ledde dem till Stanley Cup. Han är 10 år yngre. Han är framtiden, och Fleury, han ska försvinna inför expansionsdraften, annars tappar de honom gratis.
Ja.
Alltså han var ju inom citationstecken död för den här klubben nästan. Alltså trots att han är legendar och varit där längst, så visste ju alla att hans framtid är någon annanstans förmodligen i sommar. Men, eller att han skulle tradas mitt under säsongen till och med. Men nu är det han som för dem till konferensfinalen.
Ja,
det är
en fantastisk story, är det ju.
Ja, man gillar ju Blomman också. Han är ju en...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Karaktär.
Innan vi slår fast hur det ska gå i konferensfinalen där, så låt oss bara en sista sak om Washington innan vi lämnar dem i sommarens tomhet. Ja. Reda ut helt kort, vad händer med Washington nu?
Ja.
Det här var ju sista natten med gänget. Liksom. Det är många som kommer att försvinna nu. Ja. De givna är de med kontrakt som är på väg ut. Oshie, Justin Williams.
Kanske Carl Elsner, Shattenkirk.
Shattenkirk var ju nytt bevis på att de här blockbuster-traderna, de får nästan aldrig önskad effekt. Nej. Han har inte gjort någonting av värde för Washington, faktiskt.
Ja, och ändå sitter vi och febrar och sänder livesändning och Jag pratar i en månad konstant om vad som ska hända i traden. Det är så viktigt, men det har inte...
Han var, jag säger rakt ut, han var ju flopp för Washington.
Ja, lite grann. Alltså,
han gav upp och vad han skulle ge. Liksom. Han har inte varit usel, men han har inte gjort något stort heller. Han har inte gett dem någonting egentligen.
Nej, precis. Och han hade ju några... Det är ju lätt att peka ut just honom nu med tanke på att han hade en tung börda på sig. Men han gjorde ju några defensiva misstag också. Han låg ju... Han och Ovechkin slarvade lite vid Hörnqvist mål igår. Och han hade några tabbar uttaget i slutspelet. Han slog några indianer och sådär. Och producerade inte riktigt i den takt framåt. Att det skulle bli den här superkombon med Shattenkirk som PP Point. Och sen så Ovechkin och Bäckström vid varsin sida. Gav inte riktigt den effekt som de hade förväntat sig.
Så har hans värde inför, han ska ju signa ett stort kontrakt med någon annan nu då. Det kanske sjönk lite där. Fast det är så ont om sådana som honom, så han får säkert ett superkontrakt.
Ja, han kommer det att komma på. Jag tror inte det är någon större risk, utan det lag som får honom kommer säkert skatta sig lyckligt ändå, tror jag. Men det blev inte så bra som Washington hade tänkt sig. Det här var ju pusselbiten som skulle definitivt göra dem till Stanley Cup. Favorit nummer ett.
Men däremot så kommer de väl i Washington inte att göra något åt sin core här. Den blir väl kvar. Om du, det är ju som vanligt nu då mycket kritik av Ovechkin här på morgonen efter Slava Malmö, den ryske journalisten. Hans rant på Twitter här i natt liknar ingenting. Den rekommenderas. Han har känt Ovechkin sedan Ovechkin var 17 och oj, 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 hur han såg kulturen i Washington. Beskriver ägaren som en fanboy och att det är personkult i Washington som det kommer aldrig leda till någonting så länge det är så här. Men vadå, ska man göra sig av med Ovechkin?
Nej, det kan man inte göra. Nej. Jag försöker ju liksom stå upp på Ovechkin här. Jag hävdar ju att visst, som lag så är det ju omöjligt att komma runt att Ovechkins gäng här inte har gått förbi andra rundan under hela hans tid där. Och han har inte varit speciellt framgångsrik hemma i Ryssland. Om man bortser från VM så har det ju gått knöligt i både OS och World Cup.
Men lyssna på det här. Fanboy owner Leonsis made in 2004 when he decided his business model would be not building a winner but servicing a marketable megastar. There's nothing wrong with building a team around a star, but it has to be the right kind of star. Ovi just isn't the win first type. I've known Ovi since he was 17. Kid was born with a silverware set in his mouth. Always told he's the greatest. Teammates must be worthy. But his demands on himself stay the same. He's not the bloodied inspirational leader. He's the tousled hair, sexy, charismatic ruffian. Yes, he's the NHL's favorite stripper who's been giving the hockey world a lap dance for 13 years. Sorry, but the length of your erection, hockey world, is unhealthy by now.
Oj, det var
you need to face the truth. The Caps personality cult culture is counterproductive to winning the cup. Fueled by innumerable fanboy blogs and media whipped into terrified subservience by Caps PR, the culture feeds on self, kills a dissent, and spurns all criticism. You know, Cap fans, that despite all the issues Oates and Hunter had, your main problem with them was trying to turn Ovi into a man of the system. You hate that. You want your boy toy wild and free. Everyone wants this Ovi, even Russian coaches.
Oh, yeah. Ja, det var ju stenhårt alltså.
Ja, hårda bud.
Det blir inte helt lätt att ha att göra med Ovechkin för honom efter det där kanske.
Jag tror inte det är det. Det låter ju som de har en beef sen länge.
Ja, det får man ju konstatera. Alltså det är klart att om man jämför med Crosby, hans ständiga antagonist här under sin tid i NHL, så har han ju en helt annan... Ja, man kan ju konstatera att de har ju olika förmåga att leda vinnande lag när det gäller som mest. Men jag vill ändå ge Ovechkin lite försvar här till exempel. Alltså, det är inte så att han har något katastrofalt facit i slutspelen om tiden. Av dagens aktiva spelare så är det egentligen bara Phil Kessel som ligger på samma nivå när det kommer till mål per match i slutspel. Och,
han är också påhoppad.
Ja, precis.
Eller var åtminstone.
Ja, men har ju Tarasenko och Kucherov är på samma nivå också, men de har ju spelat betydligt färre matcher.
Det konstiga tycker jag var att igår, så jag satt och var så här, att kolla vad han slit, han backcheckade och han täckte skott och stod i. Men efteråt var ju Barry Trotz, han ville inte ens säga vad han tyckte. Han fick fråga om han tyckte om Ovechkins insats, så han att han av emotional skäl inte ville uttala sig om det.
Ja, det är ju en tydlig passning, får man nog säga.
Ja, det får man verkligen.
Så att det, nej, det är klart. Och han blev ju degraderad från att få spela med Bäckström till att skickas ner i tredje kedjan med Lasse Eller och Tom Wilson.
Ja, men det skötte han.
Det skötte han bra, va?
Ja, jag tyckte ju det. Men ja, nej, de är... Så är det, men nu ska vi inte fördjupa oss i Washington. Vi återkommer till dem i nu, stora säsongsgenomgången i september.
Ja, och i juni har vi vårt sista avsnitt också. Då kommer vi ju komma in på dem också.
Ja, de... Juli.
Juli förstås, var det med. Ja.
Och ja, vi får se. Vi får se vad som händer där. Ja. Pittsburgh och Ottawa går i alla fall vidare till en konferensfinal. Och det blir ju väldigt intressant att se. Vi har ett Ottawa som ju är defensivt inriktat. Och ibland när de får ledningen slå till sin trap, sin Boucher-trap. Ja. Mot ett Pittsburgh som också spelar, de är ju, let's be honest, de är inte lika roliga att se som förra året heller.
Nej, precis. Det här blir en annorlunda serie för dem. För nu möter de ett lag som inte vill föra spelet. Det ville både Columbus och Washington. Och i det här slutspelet så har det ju varit väldigt framgångsrikt att backa hem. Vi såg ju hur St. Louis har spelat. Och vi kommer in på Nashville, vill jag påstå, har varit lite åt det hållet också. Det har ju varit väldigt framgångsrikt att, för det är ju så, det är ju bevisat att det lättaste sättet att göra mål på i dagens hockey är väl omställningar liksom. Och det är det mest effektiva. Ja. Då öppnas det mest ytor liksom. Annars är det väldigt låst och disciplinerat i respektive försvarszon.
Det är mycket oroande, för det som händer slutspelen sätter i tonen för nästan alltid för nästa säsong. Det är ju så här copycat-liga.
Ja, det brukar vara väldigt... Ja, exakt.
Det blir ju tråkigt om possession-spelet ska vara liksom på väg bort.
Ja, exakt. För det är precis, det är så märkligt, för vi bara så sent som förra året hade vi slagit igenom med full kraft.
Ja. Och vi, ja. Ja. Så att, jävla Chris Letang och bli skadad och se till så
med nya trender. Stora orsaken till detta.
Men, ja, men vad tror du, vad kommer hända här nu då? Kommer de bara avvakta båda två och stå på varsin sida om rörlinjen och titta på varandra?
Ja, jag tror inte att det kommer vara fantastiskt bra med Penguins backuppsättning här, att vara ett renodlat possession-lag. Det kommer inte vara klockrent för en, för att Ottawa är ju precis de också, väldigt vassa omställningarna när Hoffman och Stone och Turris och så vidare får komma med fart och Erik Karlsson kan dyka upp i andra våg också. Så att det vill nog till att Pittsburgh får lira på ungefär liknande vis. Alltså, jag vet inte hur det kommer se ut egentligen. Det låter ju inte som den mest underhållande serien där på förhand. Men jag håller ju med dig, som du sa redan här i början, att jag har väldigt svårt att säga att Pittsburgh inte ska klara av Ottawa. Alltså om man tittar på pappret så är det ju ändå den bredden och den spetsen som överträffar, framförallt offensiv, som överträffar Ottawa ganska kraftigt här. Den ska inte kunna rubbas liksom.
Nej, man tycker det. Och om Fleury fortsätter på samma sätt, ja, så säger jag 4-2 till Pittsburgh. Det är möjligt att man underskattar Ottawa lite och deras förmåga och alltså komma tillbaka och vinna jämna matcher och så. Och Erik Karlsson.
Erik Karlsson spelar ändå 33 minuter per match. Alltså,
ja.
Långt mer än någon annan i slutspelet. Alltså, det är
och nu får han vila lite. De spelade sin match i, när var det? Måndags? Nej, ja. Jo. Nej, tisdags. Och nu spelar de inte igen förrän på lördag. Så att han har hunnit få behandling av sin vänstra fot där.
Ja, det verkar visserligen inte spela någon roll. Men...
Nej, men det skulle inte vara sämre för dem om man plötsligt inte har ont hela tiden.
Nej, exakt. Ja, precis. Det är det som är så sjukt. Alltså. Fullständigt exakt.
Ja, nej, jag tror att Pittsburgh återvänder till finalen. Frågan är, vilka får de möta där då? För i väst har vi alltså Nashville mot Anaheim. Vart det klart igår? Nashville vart ju klara först genom att slå ut St. Louis i söndags. Ja, söndags var det.
Ja.
Och i natt då så dödade Anaheim sitt Game 7-spöke till slut genom att slå Edmonton. Avslutade den bizarra serien med en 2-1-seger hemma i Honda Center där de 4 år i rad åkte ur i Game 7. Men nu fick det vara nog med det.
Ja, precis. Där tog faktiskt en förbannelse. Slut.
Ja. Jo. Jag hävdar ju rent, nu är det ju bara några få dagar emellan, men det känns ändå inte som någon tillfällighet att det var Nashville som vart klara först för konferensfinal. Det är för att de är ju för jävla bra.
Ja, men de har väldigt mycket that's going, alltså som bara rullar på där. Det är inte mycket svagheter de visar upp alltså.
Fruktansvärd backsida och fruktansvärt alltså jag var där i söndags då när de vann den sista matchen mot St. Louis. Och det var ju en upplevelse på väldigt många sätt. Stämningen i Bridgestone liknar ju faktiskt ingenting nu. Eller i hela Nashville ska jag säga. Det är en Stanley Cup-feber där som är helt intoxicating.
Ja, det är sjukt. För det var ju inne lite på förra veckan och du har ju fått uppleva på plats nu. Alltså att hela alla country-artister och sånt där som har skit i hockey fullständigt tidigare. Nu vill ju alla, nu slåss de om utrymmet om att få
Lady Antebellum och
sjunga nationalsången här. Det är ju världens prestige att få sjunga nationalsången till en Predators match nu liksom.
Ja, det är fantastiskt där. Och, men det var också några gånger när de får igång sina anfall liksom. Kombinationen av speed och kraft som man såg explodera där, den var så här liksom, så man ryggar tillbaks lite. Ja. Pucken går så fruktansvärt fort och det känns som det är sån jävla power i det. Ja. Så att det går inte att överleva.
Och som om inte det vore nog så har ju den ifrågasatte Pekarinne varit slutspelets bästa målakt.
Ja, där har vi deras Conn Smythe-kandidat so far.
Ja, det är det som är lite sjukt där. Så ska man peka ut någon i Nashville? Det är många matcher som varit väldigt bra. Backsidan har ju varit bland det bästa vi har sett i slutspelssammanhang någonsin nästan. I alla fall i lönetaxeran vill jag påstå. Så är det ju ändå Pekarinne som alltså är MVP. 95%. Ja. Knappt ett misstag i hela slutspelet.
Nej, och jag vill ju då, eftersom jag erkände nyss att det, ja, vad sa jag nu? Jag hade ju rätt om Washington och Pittsburgh.
Ja.
Fel om Ottawa Rangers. Jag trodde att Rangers skulle vinna med 4-2. Mm. Men jag trodde att Nashville skulle vinna med 4-2. Och det gjorde de ju.
Ja. Nu ska jag inte säga för mycket, men jag tror jag tippade samma. Ja. Backa tillbaka och lyssna igen, men jag tror det var så.
Ja, men de var ju St. Louis pressade sig till det yttersta och gjorde det bra, tycker jag.
Ja.
Det räckte inte mot det här Nashville bara. De var numret mindre.
Ja, faktiskt. Och de levde, det såg bättre ut än vad det kanske gjorde rent spelmässigt på grund av att Jake Allen var så duktig i kassen. Fortsatte vara. Ja. Han räddade dem ju i flera matcher. Och sen klev en spelare som Tarasenko fram ibland då. Hjälpte dem med att pytsa in lite kassan.
Ja, men, och då var det ändå så att de fick något sån här koll på den här Jofa-kedjan.
Ja, det ska man konstatera.
Ja. Utom när det gällde som mest där i söndags när Foppa fick fram pucken, eller Flipper fick fram pucken till Arvi och han kommer loss i 2-1 läge med Johansson. Johansson har fått en push i ryggen av Weber. Han hjälper honom att komma upp i fart.
Ja, det är bara en sån detalj.
Ja, och så slår ju Arvidsson en helt grym passning och Johanssons move där när han bara vände bort Allen, det var ju jävla läckert.
Och då var det eruption i Bridgestone kan jag tänka.
Ja, det kan du skriva upp. Herregud. Ja. Vilket liv. Ja, det är inte i öronen fick jag.
Ja. Ja, men faktum är att det var faktiskt Arvidssons enda poäng i hela matchserien, denna sista.
Ja.
Så att alltså Blues skickliga försvarsspel, det är deras system som verkligen satt sig under Mike Joe. Det var ju, de lyckades hålla kontroll på dem och matcha väldigt tydligt mot den kedjan. Utan att för den skulle de vara kassa på något sätt. Men de fick inte alls samma utdelning som mot Chicago.
Nej, men då har de istället backar liksom, som kliver fram och är offensiva vapen. I Ryan Ellis framförallt, då, men också Roman Josie.
Ja. Och Mattias Ekholm. Vilken passning till Josie.
Ekholm went Erik Karlsson on us.
Faktiskt. Ja, men han bara kliver fram där och slår en diagonalare perfekt till Josie som drar in den direkt och så är det mål. Så löser de upp St. Louis extremt kompakta försvarsspel på det viset. Ja. 17 poäng av backarna i den här serien på 6 matcher.
Det är ju Ryan Ellis är lagets bästa poängplockare efter de här två första omgångarna. Ja. Men de har också en väldig spridning på poängen
ja, de har secondary scoring. De har faktiskt av 8 matchvinnande mål. De har vunnit 8 matcher, så är det 8 olika målskyttar.
Ja. Ja, det är också en styrka såklart. Och sammantaget, ja, något som är svårt att mäta, men som man lär sig identifiera, tycker jag, när man har varit med här. Det kanske går även via tvn. Det är något, det är någonting kring deras aura, deras karisma, deras utstrålande, feelingen runt laget som är så här, they got it.
Ja. Och faktum är just i sin hemmaborg där det bara sprudlar av energi, som du verkligen har fått uppleva på riktigt också. De är obesegrade på hemmaplan. Det har varit mycket bortasegrar i det här slutspelet, men i Nashville kommer man inte in utan att åka på torsk helt enkelt, utan där är Nashville, där vinner de liksom.
Om man skulle kunna tro då, de vinner sin första, de går för första gången i klubbens historia till konferensfinal, och väldigt glada såklart, men med måtta. De inser att det här är bara ett steg på vägen. Det var väldigt tydligt efteråt. Alltså, det var måttligt firande. Inget så här fantastiskt vad vi har gjort.
Precis, att de kampanjer omkring rummet och kastar grejer omkring sig.
Nej, så de har rätt attityd också.
Ja, men det kan jag förstå. Det känns, för det inser de själva nu också, att det är så mycket som stämmer för dem nu. Alltså det här, de tror själva att de kan vinna Stanley Cup i år. Det är inte bara någon barriärbrytare här att de tar sig till konferensfinal, utan de har mer på gång. Det känner man.
Ja, men nu ska de gå upp mot Anaheim Ducks då, som de slog ut förra året. Och Anaheim Ducks brinner av revanschlystnad. De vill få Nashville att betala för fjolåret. De tvingades själva alltså till Game 7 mot Edmonton efter en serie som ju faktiskt svängde och innehöll så mycket konstigt som man häpnade ju. Det kändes som det var givet att när Anaheim i femte matchen hemma hämtade in 3-0 underläge med målvakten ute de sista minuterna, att då hade de döda serien.
Ja.
Men det hade de inte, utan de åkte upp till Edmonton och åkte på en sjävla smocka med de här kidsen. Och det var ju en enorm styrka av Edmonton. Dels att komma tillbaka från den hemska slutklämmen där, som ju inkluderade att de var bortdömda också.
Ja.
Det var ju en goal interference som det borde inte ha godkänts, det målet. Exakt. Men de ägnar inte för mycket fokus åt det. De vet att det går inte att göra någonting åt. Många unga lag och organisationer som har ovana vid det här, vilket ju man får säga att Edmonton
onekligen
har i modern tid. De kan förlora sig i fokus på sånt där dumt liksom. Men det gjorde de inte. De bara skakade av sig, gick vidare och vann som fan hemma sen.
Ja, det var en sällan skådad pulverisering i första perioden. 5-0.
Ja.
Och det var total överkörning faktiskt.
Men så kom Game 7 och då var inledningsvis såg det ut att gå som vanligt, för Edmonton tog ledningen och Anaheim såg lite nervösa ut.
Men sen bizarrt mål som bara Anaheim i en Game 7 kan släppa in.
Ja.
De nästan kastade in pucken själv.
Men till slut så tog de sig samman och vann en jävligt tight match igen. Men det var
ändå rättvist, kände man.
Ja.
Alltså,
och hittills så har vi faktiskt, om de har en Conn Smythe-kandidat, så är det Ryan Getzlaf.
Ja.
Han har faktiskt varit rena Mark Messier på slutet. I sitt liksom pondus så sätter han anför laget.
Ja, sitt sätt att föra sig uttaget här. Alltså, han, i den här serien, alltså första serien var ju grym mot Calgary. Det var ju, han var ju MVP redan då. Men här också till exempel, det var väl Game 4 när han låg bakom alla mål. och totalt är han ju skugga i Malkin där i toppen av poängligan. Det är ju beast mode på honom. Han har varit inte riktigt det man trodde om honom när han tidigt i karriären, när han ställde kapp 2007 och var riktigt bra. Så han ju ett antal slutspelare på slutet viker ner sig lite grann tillsammans med Perry.
Men det har han inte gjort nu.
Verkligen inte.
Och Perry har ju, han är ju nedgraderad och spelar ibland i tredje kedjan. Men han har ju också huggit till här några gånger när det har behövt som bäst.
Ja.
Och varit scorey Perry igen.
Ja, faktiskt efter en mycket blek grundserie. Och Kessler har ju varit bra. Så den kedjan med Silverberg. Så Silverberg, vi har varit inne på det konstant i de senaste poddarna. Men uppe på 7 mål.
Ja.
En poäng på match i det här slutspelet. Som vanligt grym i viktiga matcher. Och
överhuvudtaget är det ju sjukt hur mycket svenska avtryck vi har i det här svenska absolut. De gör ju mål hela tiden. Det var ju chockerande att det inte var någon svensk inblandad i avgörandet i Honda Center. Och i, här i Washington var ju Patrik Hörnqvist den som dödade matchen med sin, matchundin backhand.
Den som försökte lyfta Rangers där mot åtta, det var ju Mika Zibanejad. Ja. Och på andra sidan var det Erik Karlsson som är slutspelets bästa spelare.
Ja, och i Washington var Beckis och Burakovsky på slutet när de fick kampera ihop.
Ja.
I sjätte matchen var de ju grymma. Och, det har varit så mycket så jag har aldrig haft så mycket att skriva om svenskar.
Nej, och vi var inne på det för några veckor sedan hur mycket poäng de har gjort. Alltså sammanlagt, det är ju bisarrt vad mycket poäng. Vi tippade ju helt fel när vi skulle gissa hur mycket det var egentligen. Men vi var ju inte ens hälften rätt ute nästan. Så mycket poäng de har gjort.
Men om vi återvänder till Kessler som du nämnde där, mot Nashville, han har ju fått ägna den här serien åt att ta bort Connor McDavid, och det är med viss framgång får man ju säga.
Ja.
Vilket gör det ännu mer imponerande av Edmonton att de med sin överlägset bästa spelare, liksom med den uppvaktningen ändå har stått för en så fantastisk serie. Ja. Och Raquel sa igår när jag pratade med honom på telefon att det är väldigt bra. De kommer att vara ett fantastiskt bra lag i många år. Och så är det ju. Det är lite samma känsla som med Toronto. De kommer ju att mötas i final framöver någon gång.
Ja, och i den där 7-1-matchen gjorde alltså Connor McDavid inte ett enda poäng.
Nej. Men det blir svårare för Kessler nu då. Vem ska du ta bort nu? Ska han ta bort Ryan Ellis eller vadå?
Ja, just det. Nej, men han kommer väl, det troliga är väl att han får gå upp mot Jofa-serien.
Ja,
men ska man säga till förra året, nu har jag gått ett år sedan dess och hänt en hel del, men då var det faktiskt den serien väldigt framgångsrik mot Kessler. Ryan Johansson hade en fin serie, i alla fall i början kommer jag ihåg det. Det var helt sjuk statistik i början, framförallt bortamatcherna där för Nashville, i just Ryan Johanssons serie mot Kessler. Men de kommer att försöka med det igen.
Ja.
Men det som jag varit inne på, så de har ju fått produktion från alla möjliga håll och kanter, framförallt från backsidan nu, så det är svårt att matcha mot Nashville.
Ja, det är ju det. Nashville har fler vapen, känns det som. Det är ett mer komplett lagbygge på något vis, och Pekarine fortsätter på samma sätt, medan Gibson ju har riktat upp och ner, gamla Ekeliv-favoriten. Det missar jag aldrig tillfälle att säga.
Nej,
eller hur?
Jag får sms eller mail eller i poddform eller verbalt. Det spelar ingen roll. Det här får jag bita i. Alltså jag gillar Gibson. Han är ju, det är ju en underhållande målakt att titta på. Extremt snabb i sidled och lite så här. Alltså han är ju en reflexmålvakt på väldigt hög nivå. Men det är ju en usel målvakt när det kommer, vilket är väldigt ovanligt idag sen väl, längs isen. Han släpper in mål mellan benen kors och tvärs. Han stänger inte igen butiken längs isen, vilket ju alla butterfly-målvakter idag gör. Men det gör inte Gibson på samma sätt, utan det är ju en lite humörkeeper också.
Ja.
Old school.
Ja. Så jag säger att Nashville ändå vinner det här med 4-2.
Ja.
Vad säger du då?
Ja, jag har haft jättesvårt att bestämma mig för det här. Jag har varit inne på Anaheim ändå, trots allt. Men jag tycker nog ändå att Nashville... Jag vill ändå påstå att Getzlaf, Perry, Raquel, Silverberg, Kessler. Den offensiven känns trots allt lite tyngre, vill jag påstå, än Nashvilles. Men, och backsidan är ju bra i Anaheim också. De har ju också en väldigt puckskicklig backsida. Liksom. Mm. Men Nashville är ändå en nivå till. Och just den här känslan som du är inne på kring Nashville, precis som jag har varit inne på kring Ottawa tidigare i slutspelet, den känns för stark för Anaheim att kunna rubba. Och visst, nu lyckas de ta sig vidare mot Edmonton, men de har ändå känts lite mentalt sköra fortfarande. Alltså.
Ja, det har ju gått upp och ner. De har ju gjort dåliga matcher som Nashville verkligen inte har varit i närheten av.
Nej, exakt. Utan de har haft, och mot Nashville tror jag inte man har råd med den typen av svängningar i prestation, utan då kommer det krävas hög prestation på kontinuerlig basis. Liksom. Så jag säger, nej, det är tråkigt om jag säger samma som du.
Ja, men nej, det får du.
Men jag tror jag säger det då, för att jag tror att alltså, förra året, alltså Nashville har ju varit väldigt bra på bortaplan. De har ju inte förlorat hemma som sagt, och så har de varit väldigt bra borta också. Och förra året när de mötte Nashville, eller Anaheim, då vann de ju tre.
De har varit väldigt bra helt enkelt.
Ja, precis. Men då vann de 3 av 4 bortamatcher i Honda Center i den serien. Så att de är vana att vinna där. Så att jag tror att de kommer knipa matcher där och vinna sina hemmamatcher. Då blir det 4-2, de avgör på hemmaplan, precis mot St. Louis.
Och då får vi finalen Pittsburgh-Nashville. Det är lite spännande ändå.
Ja, det är hyfsat spännande. Och vi får varsitt rätt. Du sa Pittsburgh inför säsongen. Jag sa Nashville inför säsongen. I final.
Ja, jag sa Pittsburgh-Dallas. Ja. Och då höll jag på att valde mellan Dallas och Nashville. Ja. Och så valde jag fel. Tänk om jag hade satt den här finalen. Det hade varit snyggt.
Det hade varit riktigt snyggt. Ja, det hade varit riktigt snyggt faktiskt. Det måste jag säga.
Den här finalen, vi har inte sett den. Det kan mycket väl bli en repris av 2007 års final igen. Det kan bli Anaheim 8 också. Det vore ju pikant 10 år senare.
Ingen sagt i höstas alltså, när Randy Carlyle tog över efter Bruce Boudreau, så otroligt sågat. Och ett 8 ja. Som man skrattade åt när de trädde till sig Brassard. Och både Melnick och Dorian sa we are in Brassard. Och jag blir så uppspelt nu. Men jag tror det var Dorian eller någon Melnick som sa we are in win now mode. Ja. Här, vi ska vinna Stanley Cup nu. Okej, ja, det tror vi på. Men jag tyckte det var en liten intressant poäng. Nu hamnar jag tillbaka på 8.
Brassard? Nu kommer jag alltid att tänka Brassard.
Ja, men nu snubblar jag tillbaka här på 8 bara för att jag sa Brassard. Men men det är att jag tycker när en twittrare Down Goes Brown som brukar tycka till höger och vänster, han heter väl McIndo egentligen och figurerar på Sportsnet bland annat, som redan vid trade deadline sa att det kanske, visst det var kritiserat att de bytte bort Jonathan Dahlén mot Alex Burrows, men de här kortsiktiga små förstärkningar de gjorde att verkligen bredda sin lag och gå för det den här säsongen, det kanske var smart ändå med tanke på att i den division de spelar så finns det så otroligt många lag som har haft en lite svagare säsong. Tampa, Detroit till exempel. Men många lag som är på stor uppgång. Alltså Toronto kommer bli mycket bättre. Buffalo borde bli mycket bättre. Tampa kan mycket bättre. Florida är egentligen på uppgång de också. Montreal har världens bästa målvakt. Boston har många unga spelare på gång trots allt i sin lite mini-generationsväxling. Så att det här var året för, det här kanske är Ottawas enda chans i den här tuffa divisionen att gå långt. Och de tog alla chanser de kunde. Dels spelmässigt men också uppe i styrelserummet att lyckas med säsongen. Så att heder faktiskt till Dorian och Melnick trots allt.
Ja. Ja du Ekeliv, nu jag sitter här på hotellrummet i Washington och ska ta och checka ut nu och gå ut i regnet och åka tillbaka till New York, lämna Washington för den här säsongen. Ja. Jag hoppas, vi kommer tillbaka nästa år. Men ja. Det blir ingen längre vår än det brukar här. Tyvärr.
Nej, det är som vanligt.
Och vi dyker väl upp mitt i nästa vecka. Då dyker vi upp mitt i konferensfinalen. Och får lov att bli så. Såvida de inte blir svepta båda två så vi har finalen klar. Men låt mig säga att det skulle vara något förvånande.
Det har varit extremt mycket konstiga grejer i det här slutspelet. Men det vågar jag lova nästan. Att så kommer det inte se ut.
Utan så kommer det inte bli, nej.
Nej. Så att vi hörs helt enkelt nästa vecka och analyserar vad som har hänt till dess. Så får vi se om det hänt andra spännande NHL-nyheter. Det blir en klassisk podd, 152.
Och får se vad han har gjort, vad heter han? Brassard, eller hur sa du?
Brassard? Ja, jag tror på han.
Ja. Det vill jag ha Victor Norén att göra en låt som heter Brassard med det där uttrycket. Ja. Brassard?
Så det får vara nog för den här veckan i alla fall.
Ja, du får ha det så gott Jonathan och det får ni lyssnare också. Vi säger tack och goodbye.
Goodbye, hi.
I like it. I like it. I like it. I like it.
I like it. I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it, I love it, I want some more of it.
I like it, I like it, I love it, I love it, I love it, I love it.
I like it, I love it, I want some more of it. I try so hard, I can't rise above it. I like it, I love it, I want some more of it.
I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it.